Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta om jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet.
Ja, det här är avsnitt 43 av min podcast och jag heter Christoph Triumph. Är det så att det här är din första kontakt med Värvet för att du fick en iPod Shuffle eller julklapp eller sådär, så kan jag berätta att programmet går i korthet ut på att jag pratar med en person per vecka rätt länge, och nu har du till exempel nästan 90 minuter intervju framför dig. Samtalet blir ofta något slags nybörjarkurs i en persons liv, men också brukar jag prata om ångest och drivkrafter och sådana här grejer. Och den här veckans person är Adam Alsing. Han är en av de skickligaste programledarna jag vet. Han är så oerhört trygg i sin roll. Och så verkar han rolig och trevlig och sådär också. Men eventuellt så är jag utanför hans målgrupp ofta, för att jag har inte alltid haft koll på vad han gör.
Och då är det ju perfekt att han kommer hit och summerar sin bana liksom. Vi kommer också att prata om varför han vill gå i terapi och vad som fattas honom i karriären. Och så knyter vi ihop 2012-säcken. Det brukar man ju göra så här i nyårstider. Så ja, varsågoda. Adam Alsing från Värvet-studion, december 2012. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag har i min ganska ovanligt ambitiösa research kommit fram till att du tydligen inte har några barndomsminnen i princip.
Nej, jag har väldigt få faktiskt. Jag vet inte varför. Jag kan inte minnas att jag hade någon traumatisk barndom, att det är därför jag inte har massa minnen. Utan det är bara att jag inte kommer ihåg grejer. Om någon säger någonting så kanske ibland så ja, just det. Mm. Det gjorde vi. Men om du säger berätta något från barndomen, då har jag två, tre grejer som jag går runt på.
Vilka då?
När jag blev attackerad av en hund i Tullinge. Ja. Kommer jag ihåg?
Vad gjorde du i Tullinge? Du är från...
Jag bodde där.
Jaha, jag trodde ni var från Västerort.
Nej, jag är född i Karlstad. Och sen flyttade vi till Tullinge när jag var 1. Sen flyttade vi till Sollefteå när jag var 6. Och sen flyttade vi tillbaka till Karlstad när jag var 12.
Ja, ah, okej.
Okay. Och sen så har jag bott i Stockholm av och till och sen jag var 20.
Så mycket för den ambitiösa researchen.
Ja, men det stämmer att jag inte kommer ihåg så mycket.
Nej.
Och jag vet inte varför.
Nej, du blev biten av en hund i Tullinge när du var...
Jag tror inte jag blev biten, jag blev påhoppad okay. bakifrån.
Hur gammal var du då?
Ja, kan jag ha varit 6, 5. Mm. Och så kommer jag ihåg några andra små grejer. Inget sådär som jag särskilt... Vad fan kommer jag ihåg det där för? Utan bara saker man kommer ihåg. Mm. Kommer ihåg någon bullar i Sollefteå. Alla jobbade i Sollefteå då på den tiden med något av regimenterna, T3 eller I21 heter det, va? Ja. Hela Sollefteå byggde ju på regimenterna, så att då var det folk som, en klasskamrats mamma bakade alltid bullar till soldaterna. Och där fick vi alltid äta de här släta, inte kanelbullar nu, som en blandning av bulle och fralla. Men väldigt goda när de var varma ur ugnen. Mm. Med kummin i.
Ja, det minns du.
Ja, det minns jag.
Hade du en bra barndom?
Ja.
Ni flyttade runt för att din farsa bytte jobb?
Ja.
För han är ju gammal journalist, eller?
Stämmer bra. Ja. Han, när vi flyttade till Stockholm, då jobbade han väl som... Och nu är det möjligt att jag minns helt fel, men jag tror att han var talskrivare åt Metalls ordförande.
Okej. Okay.
Sen blev han chefredaktör för Nya Norrland, som tidigare hette Ångermanland. Och sen så var han på Värmlands Folkblad. Och sen startade han Stockholms-tidningen. Och sen var han på Värmlands Folkblad, sen var Aftonbladet.
Mm. Politisk chefredaktör eller någonting sånt?
Ja, han hade väl den titeln. Men jag tror att han var lika mycket chefredaktör som Torbjörn Larsson på Aftonbladet.
Din mamma har dagisbarn. Eller hade?
Nej, hon jobbade på dagis.
Ja.
Jag tyckte du sa att din mamma har dagisbarn.
Nej. Ja, det kanske jag sa. Men jag menade att hon
liksom,
jobbade.
Jag tror hon jobbade på dagis på Södermalm på... Jag kommer inte ihåg gatan.
Jag jobbar med Mårten Evers. Som har
ja, men vi är ju gamla kompisar.
Ja. Ja.
Mårtens pappa, Björn Elbrandt, ja. Jobbade med min pappa på Nya Norrland.
Okay.
Och vi bodde på samma område där, kvarteret Översten, och umgicks.
För sen korsades era vägar igen, han och dina, hans och dina.
Ja, det var jätteroligt. Jag har ju sett, jag har ju följt honom lite grann och sett hans namn dyka upp och, i tv-branschen. Mm. Som man gör allt när man tittar efter program. Så jobbar man med tv så har man förmåga att sitta kvar till sluttexterna för att se antingen, oj du ska se, det här var bra, vem var redaktör för det här? Eller, oj, det där var dåligt, nu ska jag säga vem som var producent för det här. Och då har Mårtens namn dykt upp på bra grejer. Så när vi skulle göra det här Adam Live då, så ringde jag Mårten. Så Mårten var producent för senaste säsongen. Mm. Mårten är kanon. Mm. Han är superbra. Och han har ett mäktigt skägg.
Mm. Det är liksom så mycket med det skägget på något sätt.
Skägget skriver checkar som Mårten Evers inte kan casha in.
Lite så, ja. Men du, vad heter det? Nu ska vi se här. Jo, vi var inne på din barndom. När började du minnas då ordentligt? Liksom?
Jag tycker det där hänger i, ärligt talat.
Du kommer inte ihåg någonting?
Jo, jag kommer ihåg små grejer, men inte, jag kan inte redogöra. En del kan ju sitta så här och säga, ja, 1 januari, det var en tråkig dag, det snöade.
Mm.
För 2 år sedan. Mm. Och sen kan de gå igenom hela året, inklusive lunch med Kristoffer Triumf.
Mm.
Jag måste ha en liten påminnelseknuff. Då kan jag komma ihåg grejer.
Ja. Var gick du i skolan i högstadiet till exempel?
Rutskolan i Karlstad.
Hur var det?
Jo, det var bra.
Vem var du i skolan?
På Rutskolan var jag ju mer ordning och reda. Och hade jättebra betyg när jag gick ut 9.
Hur var det med din dialekt? Hade du en sån då?
Nej, jag hann ju aldrig få. Vi flyttade innan jag började prata till Stockholm. Och sen till Sollefteå. Så jag har ju alltid låtit så här. Och när jag kom tillbaka till Karlstad då när jag var 12. Så ville jag ju ganska snabbt prata som en värmlänning.
Ja.
För att de blev provocerade, mina jämngamla och de lite äldre.
Ja, men det förstår jag.
Varför pratar du så där? Tror du att du är något där nu?
Mm.
Men jag lärde mig aldrig att härma. Jag försökte ju då intensivt härma.
Mm.
Körv, körv. Mm. Åh, skärper. Vad smörligt. Men det har aldrig funnits där naturligt. Nu för tiden kan jag väl låta hyggligt som en värmlänning. Om jag vill. Men det är inte mitt naturliga språk, eller vad man säger. Numera är jag ju nästan värmlänning. Om jag vill kan jag lägga mig till med en sån dialekt.
Mm. Så vem var det i högstadiet på värmländska?
Jag hade väl en liten kollision med Lennart Olander, som var lärare i biologi, när han bestämde att vi skulle vara på en fågelskådning klockan 4:30.
På morgonen?
Ja, det var väldigt viktigt att det var just 4:30.
Ja.
Och då sa jag, det skiter jag i. Då sover jag, sa jag. Och då sa han, jaha, gör du det? Ja, det gör jag. Nu ska vi se. Och så stannar jag hemma och sov.
Mm.
Bara av principskäl. Jag har alltid varit så här att jag blir så här provocerad av när folk ska bestämma att man ska göra ditten eller datten. Hade han sagt, snälla klassen, jag brinner för det här med fåglar, jag skulle gärna vilja visa er hur vackert det är och hur många olika sorter det finns i Kroppkärrsjön.
Mm.
Jag vet att det är tidigt, men man måste vara där tidigt. Har ni lust?
Mm.
Då har jag hört den första som sagt, gud, det låter jättespännande, Lennart, det vill jag gärna.
Mm.
Men så fort de säger så här, du måste gå upp 4:30. Varför det? För vi ser på fåglar. Aldrig i livet.
Men din bror är väl... Jag har ju jobbat lite med Pontus.
Min brorsa?
Ja, han är väl lite likadan. Har ni lite problem med auktoriteter kanske?
Ja, kanske. Kanske. Han kanske är likadan. Han har ju mycket hetare temperament än jag.
Ja, det har han kanske.
Ja.
Men ni är 4 syskon, va?
Ja, det är jag. Och sen kommer brorsan Tobias.
Mm.
Och sen kommer brorsan Pontus och kommer syran Sofia.
Mm. Tobias är på TV-sporten.
Nej, jag tror han är redaktör för Sportspegeln.
Okay.
Nej, det heter inte redaktör, det heter något annat. Men han är på Sportspegeln.
Och lillsyran är barnmorska.
Ja. Sexolog och barnmorska.
Ja.
Så hon hade snacket med mina söner.
Okej.
Okay. Snacket.
Ja. Hur gjorde han då?
Det var i sommarstugan i Värmland och... Sofia tog med dem ut på en liten fisketur, vill jag menas. Och de var borta länge. Och grabbarna var väl, jag vet inte om de var 12-13 eller någonting. Och kom tillbaks från det här och var likbleka. Sa ingenting, gick direkt in på sina rum.
Okej.
Okay. Och det tycker jag är oerhört fascinerande med, alltså, gynekologer eller vad det nu kan vara för någonting. Ett yrke där man själv inte kanske är lika bekväm. De pratar ju om det som om det var vi som pratar om kaffe, eller vi pratar om Mårten Evers skägg.
Mm, just det.
Det är helt naturligt.
Ja. Det måste det ju bli efter ett tag.
Ja, det blir ju det.
Mm.
Och det blir ju också orden de säger de ju på ett sätt som har noll värdeladdning.
Mm.
För de är det ju bara en penis.
Ja, just det.
För mig är det ju penis.
Ja, ja.
Eller i förekommande fall, vagina.
Mm. Du var ju tidigt in i mediebranschen. Hur tidigt var du?
Jag har alltid varit intresserad av musik. Och det var så det började egentligen. Jag kommer ihåg när jag var liten, och det är en sak jag kommer ihåg. hur jag lyssnade på Soul Corner med Mats Nilskär. Och då hade jag en sån här gammal, för yngre poddlyssnare, som fanns något som heter kassettband. C90 hade 45 minuter på ena sidan, sen vände man, hade man 45 minuter på andra sidan. En kassett, ni får googla det. Och då minns jag att Soul Corner var på onsdagar, jag tror det var 23-00. Och jag var ju 10 år eller någonting och skulle ju sova. Men jag lyckades ju hålla mig vaken så pass att jag tryckte på rec och play när klockan var 11. Sen somnade jag. Och hade jag tur så vaknade jag då 11:45 av att knapparna trycktes upp.
Ja, just det. Det lät ofta.
Och då kunde jag vända.
Mm.
Hade jag inte tur så jag fortsatte sova, så var det inte hela världen. För han slutade alltid med 2 stycken ballader.
Mm.
Och det var inte lika kul. Plus att jag då fick, du vet, 35 minuter outnyttjat band. Som jag inte kunde göra någonting med.
Just det.
Annars hade jag ett program på varje sida.
Mm. Och, ja. Han spelade soul. Alltså,
soul och funk.
Ja.
Brother Mats.
Mm.
Oerhört kunnig och skicklig musikälskare. Älskar Mats Nilskär.
Ja.
Och sen så fick jag vid något tillfälle vara diskjockey på någon skoldans vi hade. På Remsleskolan i Sollefteå. Och jag vi var på ungdomsdisco där på Önsta, hette det. Jocke Stridsberg och Jocke Mäler var DJs. Och då hade de 2 högtalare. Och högtalarna var, de hade liksom en varningslampa i sig. Så de spelade ganska högt, då lyste den gult. Spelade de lagom lyste det grönt. Man såg den skymta in i högtalaren liksom.
Okay.
Under nätet. Lite högre gult, men ibland då spelade de rött. De spelade så högt så att det lyste rött där uppe.
Mm.
Ja, det var häftigt.
Mm.
Men sen i alla fall så, när jag var, stod och spelade med 2 stereoanläggningar och var diskjockey, så kom de dit på, det här var ju på mellanstadiet, jag gick i 6:an, och sa hej, vilket ju var helt fantastiskt stort. Och sen helgen efter där så var det riktigt disco då, och då var jag där, då fick jag komma upp och spela 2 låtar på den riktiga anläggningen.
Okej, okay, cool.
Ja, det var fantastiskt cool. Bara att jag kände inte igen en enda skiva. De hade dessutom bytt ut alla omslag mot egna omslag.
Mm-hmm.
Som de gjorde på den tiden.
De skulle vara vita bara, eller?
Ja, eller svarta.
Okay.
Bort med alla texter och så skrev de grejer på omslagen. Mm. Det fanns en butik som heter Space Records på Regeringsgatan. Där sålde de såna här, både singlar och maxisinglar.
I stan här? Alltså
ja,
i Stockholm.
Ja, men så och där blev jag nästan fast. Och sen när vi flyttade till Karlstad så gick jag runt och frågade först på Ruts fritidsgård där vi var om jag fick vara diskjockey. Och då fick jag vara det, och sen så spred det sig. Så kollade jag runt med andra fritidsgårdar i Karlstad och så spelade jag där, och sen så spelade jag på Folkets hus och överallt.
Mm.
Och samma med det så började jag göra radio också på närradion. Då var det ju jättemånga som gjorde den här radion.
Ja, men det var ju dåtidens podcast, kan man säga.
Ja, det kan man nog säga. Men man var ju alltid tvungen att ha, för att det var ju bara föreningar som fick sända närradio. Mm. Och då var du ju tvungen att ha en förening i ryggen. Så att jag hade ju en kompis som sände. Och vem sände du åt? Jag sände åt Miljöpartiet.
Jaha, okej.
Okay. Och jag sände åt SSU.
Ja.
Och så är det någon som sände åt Moderaterna. Men vi gjorde ju samma sak, spela musik och prata.
Men du har inte hjärtat till vänster direkt. Eller?
Ja, och jag är nog sosse.
Okej.
Okay.
Mm.
Jag har skiftat lite fram och tillbaka, men grundsosse.
Mm.
Även om jag ibland tycker att jag betalar för mycket skatt.
Mm.
Då kan jag känna mig lite moderat.
Jag förstår. Mm. Det vacklar lite.
Ja, men jag är ju delvis uppvuxen på Bommersvik. Sossarnas kursgård.
Ja.
Det har ju bastat med 3 stycken statsministrar.
Ja, samtidigt?
Ja, jag vet att det är en historia jag ofta drar upp. Men
okay.
jag har bastat den med Olof Palme, Ingvar Carlsson och Göran Persson samtidigt.
Otroligt. Aha. Såg du deras penis?
Ja, det gjorde jag säkert.
Men du minns inte?
Vi var ju 3 år eller
någonting. Aha, okej. Okay. Hur som helst. Jo, du började jobba på radio. Eller jobba, men du gjorde radio.
Ja, först var den här radio. Sen så var jag uppe på Radio Värmland. Och gjorde något prov. Då var jag väl 16, tror jag.
Okej. Okay. Gå i gymnasiet?
Ja, jag gick i gymnasiet.
Mm.
Och gjorde några små grejer. Och sen fick jag faktiskt jobb där som mångfaldare, hette det då.
Mm.
Man fick mångfaldskontrakt.
Okej.
Okay. Och då var man lite utanför. Det vill säga, då fick man, jag tror man hade sämre lön än vad man kunde få. Och det här var för att få in mångfald i Sveriges Radio. Plus att man fick sända själv. Så jag körde mixerbordet själv.
Okay.
Och jag minns precis, det var precis när de hade börjat med det här. Så att det var att vara självkörare. Teknikerna på Sveriges Radio var ju förbannade, många av dem. För att man tog ju deras jobb.
Ah, ja.
Delvis.
Mm.
Och man körde själv. Ja, men så att dagen efter studentbalen så började jag. Då gjorde jag mitt första riktiga program på Sveriges Radio.
Coolt.
Ja.
Vad hade du för program där?
Remix heter det.
Ja.
Remix. Ja, det var roligt. Jag spelade musik och pratade. Och... Nej, men det är roligt. Jag tog över det jobbet, det programmet, av Jocke Berner.
Alltså, DNs chefredaktör för detta?
Ja. Han hade det jobbet innan mig. Så flyttade han till Göteborg för att läsa på Chalmers, tror jag. Då fick jag det jobbet.
Okej. Okay. Hur många, det här har jag precis lärt mig eftersom jag har börjat jobba på produktionsbolag nu.
Aha.
Att man på program, på kanalen, att man testar igenkänning hos olika programledare.
Ja, det.
Vad har du för sån procent? Vad har du för siffra?
Senast hade jag 91, tror jag.
Är det alltså att man går runt och frågar då kanske 1000 svenskar och så är det 910 som vet vem du är?
Jag vet faktiskt inte. Jag skulle tro det. Men det beror på vad du ställer för fråga. Men hela det där är ju förskräckligt. För att de gör ju hela tiden undersökningar. Och vid ett tillfälle fick jag se min undersökning. Vi hade en ny programchef. Och han tyckte att det skulle vara bra för mig att få se min undersökning. Och då ställer de ställer ju 500 frågor om mig.
Okej.
Och då sa, tycker du att han är rolig? Tycker du att han är snygg?
Mm.
Tycker du att han verkar smart? Tycker du att han är charmig?
Mm.
Vill du se honom mer? Vill du se honom mindre?
Mm.
Och så att du känner du igen honom. Det här är i tid 97.
Och du jobbar på
TV3.
Ja.
Och jag fick se hela den undersökningen. Jag blev erbjuden att se det senare också, men jag har tackat nej för att det är så jävla hemskt.
Ja, det förstår jag.
För det ser du direkt. Då var det så här, 97 var det så här. Då såg man graf också, demografiskt uppdelat. Välutbildade kvinnor i storstad tycker att du är en idiot.
Ja, ja.
Lågutbildade kvinnor på landsbygd tycker att du är härlig. Alla tycker att du är tjock. Ja, men du vet vad.
Ja.
Jag vet inte vad jag skulle ta vägen. Samtidigt, man kan inte sluta titta.
Nej, det är klart.
Man vill sluta titta för att man vet att det här kommer inte göra mig mycket gladare.
Nej.
Men man fortsätter ändå läsa.
Det är som att läsa Adam Alsing-tråden på Flashback, kan jag tänka mig.
Nej, men herregud. Det gjorde jag en gång när... Det står ju så mycket konstiga grejer. För att när grabbarna, alltså mina söner, börjar bli så stora så att jag insåg att de var på att surfa på nätet. Så gjorde jag, vilket jag heller aldrig gör, för att inget gott kan komma ur det. Jag gjorde en googling på mig själv.
Mm.
Och hittade ju då massa konstiga trådar där det stod ju massa. På någon stod att jag och Alex Schulman sålde knark. Det var ju sen senare, men det är fortfarande lika dumt. Men det var den typen av grej.
Mm.
Inte knark, men helt idiotiska saker. Så att jag var tvungen att dra det för dem och berätta att så här funkar det på internet. Det är inte alltid det sant det som står här.
Var det före eller efter din syra hade haft snacket om sex?
Det var nog före det.
Okay.
För jag tror att de var bara 8-9 år när de började med det där. Nej, men så här, bara så ni vet, alltså, allt det här står inte. Och är det något ni undrar över som ni ser på internet som ni tycker verkar konstigt, så fråga mig direkt. Så ska jag berätta om det är sant eller falskt. Så att ni inte går och grubblar och tror att det är någonting liksom. Det är sällan du ser den här Alsing. Han är så jävla bra. Honom vill jag se mer av.
Exakt.
Flashback. 950 inlägg i tråden. Alla håller med. Jag kör i strutsen. Jag orkar inte titta ens vad det står.
Hur som helst. Du började jobba på Värmlandsradion.
Mm.
Stort antar jag. Många lyssnare, eller?
Framförallt stort, för jag fick ju betalt.
Ja.
Det var ju ett jobb. Det var ju mitt första riktiga... Jag hade ju varit diskjockey, så jag var ute och spelade och fick pengar på så vis.
Mm.
Men det här var ju mer... Hej, välkommen. Här är din kod och din nyckel och här är grammofonarkivet. Fantastiskt bara sitta på grammofon. Att få sitta i ett grammofonarkiv och bara ta fram skivor. På den tiden var det ju LP-skivor, så att det fanns ta fram skivor. Vad är det här för konstigt? Va? Ted Gärdestad har gjort en helt engelsk platta med Toto. Alltså, den måste man sätta på.
Ja, det låter ju fantastiskt för övrigt.
Blue Virgin Island sätter den.
Okej.
Okay. Sitter man, det här är ju bra.
Nu blir det lite hack i kronologin här, men jag har tänkt på det faktum att du på kommersiell radio går det att tycka om musik och jobba där ändå, så att säga. Alltså, är inte det lite jobbigt?
Jo då, det går att tycka om musik. Däremot så blir det svårt att tycka om den musiken man spelar.
Ja.
Eftersom det blir så fruktansvärt tjatigt.
Det förstår jag.
Men efter ett tag så lär man sig att blunda med öronen.
Mm.
Jag har ju några hatlåtar som jag ständigt ryckte. Nu för tiden så ligger ju all musik, den kommer ju genom en dator. Så att de bytte jag ut. Det får man egentligen inte göra. Det är big no-no i kommersiell radio.
Okay.
Därför att det har en musikchef suttit och testat låtarna och lagt dem enligt ett visst mönster. Så att så byter man en som fallerar hela kedjan av fint tänk.
Mm-hmm.
Typ. Mm. Inte riktigt, men nästan. Men de låtarna är Daniel Lemma, If I Used to Love You. Red Red Wine med UB40. I Wish I Was a Punk Rocker med Sandy Tom.
Ja, den är fruktansvärd.
Ja, den är verkligen vidrig.
Ja.
Och I'm So Excited med The Pointer Sisters.
Jaha, den.
Jag har spelat den så många gånger. Men alla de där låtarna här, jag har hört dem 50 000 gånger.
Det är ju supermånga.
Ja.
Ja. Ja, då förstår jag att du är trött på dem.
Så försökte man peta in någon annan låt.
Ja, fast du kunde inte pressa in en Ted Gärdestad-låt direkt.
Jo, det kunde jag väl. Jag pressade ju in...
Inte med Toto, va?
Nej, med Toto spelade vi ändå massvis av gånger.
Ja.
Men däremot så, bara det hits kan man ju få lite... Ja, det är okej därför att det var en hit.
Mm.
Men jag pressade ju in lite konstiga låtar. Jag körde ju bort en annan först.
Ja, det har jag hört
riktigt om. Dunka mig med Frida. Jag hade ju några sådana där små
som du har breakat
grejer
som, liksom.
Jag, som jag var först att spela i alla fall.
Mm.
Och sen så bara spelade de tills det blev hits.
Mm. Ja, det är ju roligt.
Och sen hade vi iPod-roulette ibland också där Gry och Anders, jag scrollade på min iPod och sen sa de stopp och så var vi tvungna att spela den låten det blev.
Ja.
Så hade jag gjort en lång, lång spellista med en del blindskär då, som var skitdåliga låtar. Ja, då var man tvungen att spela den i alla fall.
Ja, vad roligt. Men du, fan, tillbaka till din karriär nu då.
Ja.
Från, hur länge var du på radion?
Några år var jag där. Jag gjorde lumpen också. Mitt i.
Var då?
Jag var kört FRA.
Mm-hmm. Här ute på Ekerö?
Ja.
Det verkar ju soft.
Ja, på ett sätt soft. På ett sätt inte.
Vad kan du?
Jag får inte säga det.
Men, kan du telegrafera?
Jag gjorde ju lumpen på FRA. FRA sysslar med signalspaning.
Ja, så det kan du?
Det är det enda jag får säga. Det står på min lapp.
Jaha, ja. Vad lustigt. Men vad är preskriptionstiden på det där?
Ingen aning, så jag vågar inte chansa.
Nej, okej. Okay. Ja. Det är,
men jag är ganska bra på morse.
Mm.
Plink.
Ja, ja.
Och det har jag haft jävligt stor nytta av efteråt.
Har du det?
Nej,
aldrig.
Ja, varje gång jag lyssnar på Sveriges Radio. Ditt SR.
Men den har de tagit bort, va?
Ja, men förr i tiden då.
Mm.
Men jag har redan sagt för mycket och du drar det ur mig. Jag var jättesnabb. Nej, men du drar det ur mig.
Från radio till tv, ska vi försöka.
Okay,
en gång till. Tredje försöket.
Och då var jag på Sveriges Radio. Och jag var med i fackföreningen SJF. Och det var snudd på att jag skulle vara med för jag tyckte det var så dyrt.
Mm. Men du fick journalisten?
Jag fick tidningsjournalisten och där hade de då på den tiden en annons där stod: vi söker 2000-talets programledare. Kom på vår utbildning, sök till vår utbildning, Nordisk Television. Och så gjorde jag det. Jag skickade in någon ansökan där, det var tydligen skitmånga som hade skickat in. Och sen fick jag komma upp på ett möte, visa upp mig och jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra, prata i kameran eller någonting. Och sen åkte jag hem till Karlstad igen och väntade på att få besked om jag skulle få komma på det slutgiltiga testet. Och då hade de 40 platser, de skulle ta upp 60 stycken för att göra det slutgiltiga testet.
Mm.
Och jag kom med. Så jag fick alla de här övningsuppgifterna. Vi skulle skriva en egen text som vi skulle framföra, vi skulle läsa några nyheter högt, vi skulle läsa några roliga historier och någon till grej.
Mm.
Så jag skrev en text som jag fick hjälp av en kvinna i Karlstad, en dramatiker. Att jag läste den för henne massa gånger. Hon sa, nej, där ska du pausera.
Mm.
Så den här texten, jag läste den så jävla bra. Jag läste den så fruktansvärt bra. Och det var en ganska rolig text, tyckte jag i alla fall själv. Och hade en rolig historia, jag hade en bra annan text och jag kunde allting. Så jag åkte upp till Stockholm för att göra det här. Och det första de säger till mig, Jun Karlsson som hade hand om det. Så här, va, men det här, har inte du fått de nya uppgifterna? Mm-hmm. Och då tappade jag allt.
Mm.
För jag var rätt stursk när jag åkte upp. För jag tyckte jag kunde det så bra. Men jag hade inte alls fått de nya uppgifterna. Om det nu fanns några nya uppgifter och de bara gjorde så för att se om man klarade av det. Det vet jag inte. Men jag hoppade in i alla fall och gjorde mitt bästa. Det var ju inte bra nog. Jag var ju bara skitdålig.
Okay.
Så att jag kom inte in på utbildningen.
Nej.
Och tyckte det var surt för jag tyckte jag var orättvist behandlad. Så jag spelade in en egen video. Jag sa att jag tycker att ni har gjort fel. Och så hade jag någon låtsas, alltså, det låter ju skittöntigt. Och det var ju också, men det blev rätt kul. Jag hade gjort någon namninsamling bland folk i Karlstad som krävde att se mig i TV4.
Mm.
Eller Nordisk Television som det då hette.
Mm.
Så hade jag telefonkatalogen och så låtsades jag ringa folk på måfa. Skittöntigt, men det funkade för att jag skickade in den videon.
Mm.
Och sen så ringde de och sa att ja, men du får komma då. Någon sa, jag träffade någon här en vecka faktiskt som sa att han eller hon, jag kommer inte ihåg vad, jag fick han eller hans eller hennes plats.
Okay.
Thomas Alfredsson fick videon och sen åkte den, vad fan ska vi göra med det här? Hörde jag i efterhand.
Mm.
Jag grät på slutet i den också.
Jaha. Ja. Det var någon som hade kommit in som bara, ja visst du kom in men ursäkta, vi har fått in en skitrolig film av en kille i Karlstad så att tack. Men nästa år kan du kanske.
Ja.
Ja, men då kom du in på en något slags fortbildning där.
Ja, men de hade en programledarkurs.
Okej.
Okay. Uppe i Stockholm. Vi var 40 stycken. Kristoffer Lundqvist gick den här. Kobra Kristoffer.
Ja, ja. Men väldigt snygg var han på den tiden.
Nu, ja, han ser fortfarande bra ut.
Ja, men det är någonting. Han var ung men gråhårig, ja. Typ, eller hur? Ja. Jättetidigt gråhårig, så här distingerad. Nu är jag liksom gråhårig och lite äldre. Inte lika speciellt.
Ja, jag kommer faktiskt bara ihåg att han hade en fantastiskt bra röst.
Ja, men det har han va?
Ja, mörk röst.
Mm.
Och Peter Tam gick där också.
Okay.
Gamla nyhetsuppläsaren Peter Tam. Och så några till som man känner. Det som jag haft mest nytta av är förmodligen att du har ett manus. Alla programledare har någon slags manus. Du kan ha ett manus i prompten. Då fick man lära sig, som nyhetsuppläsarna. De har ju visserligen allting på papper, men de läser ju bara från prompter.
Mm.
Det vill säga, framför kameran så finns det en dubbelsidig spegel som reflekterar texten.
Mm.
Så man kan egentligen läsa. Man ser vissa nyhetsuppläsare och andra som har prompter att ögonen åker lite fram och tillbaks.
Mm, just det.
Som och, kan man, och gör dem fel.
Som kan man ju bygga själv med en iPhone.
Kan man det?
Ja. Och en spegel.
Ja.
Mm.
Bra tips.
Ja. Ja.
Men, och då fick man lära sig att om man läser prompter och det är svårt att få ögonen att sitta still och läsa, då kan man röra huvudet lite grann fram och tillbaks.
Okej. Okay.
Bara lite grann fram och tillbaka så rör man huvudet. Då är det ingen som tänker på att man läser.
Mm.
Och nu rör jag då huvudet lite grann fram och tillbaka.
Just det.
Bara lite grann från sida till sida.
Mm. Ja.
Då är det ingen som ser att man läser. Det är det ena.
Ja.
Det andra var att om man läser prompter och läser nyheter. Det finns en gräns för hur mycket man som tittar tror att du kan utan till. Så därför, ja. Det är en psykologisk gräns. Mm. Det är därför de tittar ner då och då. De tittar inte ner för att se vad de ska säga, för det står ju på TV. De tittar bara ner för att, eller på kameran. De tittar bara ner för att man ska, för att de ska vara trovärdiga.
Mm, och så byter man manuskort liksom.
Ja, men det gör de då och då. Vissa program så är det oerhört skönt. När man har en lång förklaring som måste bli rätt.
Mm.
Eller du vet, för att rösta på ring.
Mm.
För att rösta här.
Ja, men du kör ju mycket galor och sånt. Ja. Vad har du det då?
På Kristallen hade jag prompter.
Okay.
Världens största prompter.
Okay.
Ja, de tryckte upp en projektor på bakre väggen. Så jag hade en prompter på 500 tum eller någonting.
Åh, jävlar.
Ja, men du vet, det är bara i Sverige är det nästan lite så här att det fnissas åt de som har prompter. Om de inte är nyhetsuppläsare. Alla nyhetsuppläsare, Nyhetsmorgon och Godmorgon Sverige, de läser ju allt från prompter. De har frågorna på prompter till dem.
Mm. Men Peter Gide har inte det.
Nej, Peter Gide, han har ju gjort en grej av att han ska minnas hela manuset.
Jaha, okej.
Okay. Har jag för mig.
Mm.
Att han inte ens ska ha manuskort med sig ut.
Ja, okej.
Ja. Hasse Aro har ju prompter i Efterlyst.
Du gick den där utbildningen i alla fall. Lärde dig läsa på prompter på ett naturligt sätt.
Ja, och lärde mig massa grejer. Vad som händer om... Bara improvisera. Om du är reporter och ska göra... Du ska kommentera någonting och plötsligt blir det en annan... Det blir en annan... Någonting annat i monitorerna. Att du bara ska fortsätta och...
Ja, men du, det där är väl du jävligt duktig på, är du inte det?
Jag tror det.
Ja, jag också.
Nu var det länge sedan man fick... Man, gudskelov, för det är inget roligt. Ja, det är roligt om man klarar det efteråt. Då är det skitkul. Ah, fan, jag klarade det. Eller när man gör tv och det är direkt sent. Och någon har räknat fel på tiden. Och du måste... Så 5 sekunder är alltså att säga tack för ikväll, vi ses om en vecka.
Och sen har du 30 sekunder kvar.
Nej, så har jag 2:30 kvar.
Ah, okay.
Och så ser man bara studiomannen bara prata på och bara vet inte vad man ska säga. Och så klarar man det, då är det rätt skönt. Men det är aldrig skönt när man inser att va?
Nej. Och det här är inte det svårt? Det här med att ha en röst i örat samtidigt som man pratar?
Nej, jag tycker inte det är svårt. Nej. Jag tycker inte det är svårt. Det beror på. De gångerna det stör, det är om de säger det så man inte hör vad gästen svarar. Om de säger någonting. Precis när jag ställt en fråga till dig och så börjar du svara. Och så säger man, så hör de något i örat. Du måste gå vidare till VB:t. Och så att jag inte hör vad du säger, då är det värdelöst. Annars är det inga problem. Kommer du ihåg Britt Ekland hade ju en talkshow på TV4 som heter Bara med Britt?
Nej.
Och det här kan ha varit 92, 93.
Det låter underbart.
Britt Ekland hade ju då en redaktör i örat som hjälpte henne med alla frågor, tror jag, till gästerna. Det var ju som en talkshow. Alltså hon gick runt och så hade hon folk som hon intervjuade. Hon kunde inte hantera hans snäcka i örat. Så att hon ställde en fråga. Och sen så svarade ju hon. Och hon sa något till henne i örat. Och svarade hon.
Jaha.
Så här, Kristoffer, okay. Du trivs här ute i Vällingby. Ja, ja, ja.
Ja, jag förstår.
Ja, det, ja, ja. Förlåt Kristoffer, jag hörde inte vad du sa. Du trivs här ute. Ja.
Ja.
Det blev fantastiskt roligt.
Ja, det låter magiskt.
Jag kommer ihåg pressfotograferingen nu när vi ändå pratar om det. Vi skulle ta bilder, jag på TV4 då också. Vi skulle ta bilder med Britt Ekland. Jag bodde i Karlstad. Britt skulle då komma klockan 10:30. Så det var väldigt viktigt att jag var där klockan 9. För jag hade gjort några fotografer. Kan inte jag få sminka mig efter Britt, så kan jag komma klockan 14 istället. Så slipper jag åka från Värmland klockan 5 på morgonen. Ja, nej, men vi vill att du är klar. Så att när Britt är klar ska vi kunna ta bilderna direkt. Ja, så att jag var ju där då 9:15 med säkerhetsmarginal. Satt och väntade. Kom in, sminkades, tog 10 minuter. Och klockan 10:30. Britt kommer ju inte. Klockan 13:30. Då kommer Britt Ekland. Och det är inte så att hon är färdig sminkad, utan hon kommer med stor hatt, stora solglasögon och tofflor med hög klack. Och sätter sig och ska göra hår och smink och allting. Klockan 18, då går vi in i studion och ska ta bilderna. Jag kommer ihåg att jag fick en ros som jag skulle hålla. Det var hon och jag. Och så knäppte han en, han knäppte 2, ser gladare ut, han knäppte 3, han knäppte 4 bilder. Sen sa Britt Ekland, tack så mycket, och sen gick hon.
Åh, fan.
4 bilder, sen tack, och så gick hon.
Shit, alltså.
Och jag var så jävla paff. Och jag tyckte någonstans, jag var inte förbannad, jag tyckte någonstans att det var ett sånt jävla stjärnbeteende. Och sen dess har jag alltid drömt om att bara våga säga tack efter 4 bilder. Om man har en sån här pressfotografering inför, ja, du vet, inför en ny säsong av någonting. Man bara går in, sminkar och säger tack. Ut.
Men det har du aldrig vågat?
Nej. Jag har ju aldrig med, så jag står ju i flera timmar om det behövs.
Mm.
Bara några till, ja då.
Vad gjorde du för program där i början då? För du fick jobb direkt efter.
Ja, jag fick direkt efter den här utbildningen så fick jag jobb.
Jag måste bara fråga en grej. Hade du groupies på radiotiden?
Nej.
Nej.
Inte vad jag märkte. Jag var ju också ute och var diskjockey, så att där fanns ju tjejer som
ville ligga med dig.
Ja.
Det fick de också.
Nej, nej, nej. Jag var ju gift och förlovad.
Okej.
Okay. Redan då. Nej, inte gift var jag inte, men jag var förlovad. Ja, vi var ihop i alla fall.
Ja. Du har haft samma fru i 600 år.
Ja, vi träffades när det delade med henne. Jag hävdade att jag var 15 i alla fall. Och hon var ju då 16 eller 17. Och sen så var jag 22 när vi fick första barnet.
Jag har fortfarande inte tagit upp mitt frågeformulär. Men jag,
har du ett sånt?
Ja, jag skrev lite anteckningar i alla fall.
Vad härligt.
Du brukar alltid ha framför mig. Men, jag tänkte att,
men ska jag svara på frågan om mitt första TV-program först?
Ja, tack.
Twist and Shout. Jag har långt hår.
Ja.
Och programmet går ut på att en publik bestående av ungdomar, vilket är faktiskt det ordet som beskriver den publiken, skulle skrika fram en topplista över rockvideos. Rockvideos var ett ganska nytt fenomen, och det här är 1990. Ska skrika fram en rocklista, en topplista över rockvideos genom att vi har en decibelmätare, och ju högre skrik en låt får, desto högre hamnar den på listan. Fiffigt.
Det var bara du som var programledare.
Nej,
det
var Sanna Ekman.
Ja. Hon var ju med i Tre Kronor också.
Ja.
Hur som helst. Ja, det var ni två som hade det där programmet.
Ja. Och det gick exakt en säsong.
Ja.
Sen lades det ner.
Mm.
Och sen gjorde jag Tur i kärlek.
Just det. Det var väl ett ganska härligt program.
Ja, det var det.
Det var någon som sa så här, ja, han har massa stories från Tur i kärlek-tiden.
Jaha.
Har du det?
Ja, det finns. Jag vet inte vad. Det här var ju då, jag var 91. Och jag gjorde programmet i Göteborg på något som heter, det som heter MTV. Inte Music Television, mobil TV stod det för. Och Annie Wigelius, hon hade då varit oerhört smart och åkt ner till den här TV-mässan och köpt rättigheten till massa TV-format före alla andra. Det som då alla de här produktionsbolagen sysslar med. Hon var liksom, hon var där först och köpte.
Ja, det var hon som började med det i Sverige.
Alltså hon ägde ju rättigheten till det här Love at First Sight som blev Tur i kärlek. Och massvis av andra program. Så hon startade då Wigelius. Nu heter väl det Mastiff eller Jarovski eller någonting. Så det blev, såldes till slut. Men, så där var vi och jag var 21 år. Alla var jätte, de tyckte jag var lite ung. Och jag hade långt hår. Permanentat. Såg ut som en 80-talsversion av Anders Timell. Jag blev tvångsklippt.
Aha.
För att se äldre ut så fick jag, var tvungen att klippa mig och jag var tvungen att ha kostym. Och då gick det bra. Och sen blev det där programmet jättebra.
Ja.
På den tiden så var det ju, jag kommer ihåg att då fanns det, för då gick TV4 på satellit först. Nu är det ju marksänd TV4. Då gick det på satellit och då hade MTV som då gjorde alla formaten, då tryckte de upp en jeansskjorta med tryck på ryggen över satellit-tv-toppen.
Aha.
Och då var det så, etta, Tur i kärlek, måndag. Tvåa, Låt kameran gå. Som så hemvideoklippprogram med Janne Loffe Karlsson. Och trea, Lyckohjulet, TV3. Och fyra, Tur i kärlek, tisdag. Så att det var de programmen som gick bra på TV4 då. Det var lite svårt i början med siffrorna. Jag säger inte att det var de programmen som var bäst på TV4 då. Jag säger att det var de som flest såg.
Och hur länge var du, jag höll på med det där?
Jag gjorde 108 avsnitt av det där.
Åh, jävlar.
Och sen så, för det, är ganska, det blir ganska repetitivt.
Mm.
Hej killarna! Och tjejerna! Och sen gjorde jag, det var mycket, det var ju helt annorlunda på den tiden. Jag kommer ihåg när ZTV skulle börja sändas. Dagen innan, eller samma dag kan det vara till och med, så ringde Sacke som då var chef på TV4, ringde till mig och sa, du kom upp här, ZTV ska börja sända. Så jag tänkte vi skulle sända någonting. Vi går ut en minut innan dem. Bara för att jävlas. Jaja, så jag åkte upp till Stockholm. Gick ner, de hade studion i garaget då på TV4. Och så kopplade vi upp kamerorna, så stod jag där nere och pratade med folk och visade någon video. I 2 timmar direkt sent.
Oh, fan.
Ja, folk kom ner och sa hej. Ja. Det skulle jag aldrig. Tänk om det hade skett nu.
Ja, ja.
Tänk om TV4 så här. Ringer in Peter Gide. Ställ det här och kör i 2 timmar. Ja, okej.
Ja, nej, det händer kanske.
Vad ska jag säga? Kom på något.
Ja.
Det fanns en helt annan anda av, en nybyggaranda. Men nu låter jag ju som en sån här gammal gubbe som romantiserar om det var bättre förr i tiden. Men det där kan jag sakna ibland. Nu är allting så testat och utprovat. Och det är sällan de köper någonting som inte som inte har gått någon annanstans där de kan se exakt vilka som har tittat på vilka tider och så vidare.
Du måste ju ha utvecklat en jävla massa tv-program genom åren.
Ja, några stycken i alla fall.
Ja.
Jag har ju varit, jag och min kompis Nikola Söderlund jobbade tillsammans på Strix med min talkshow och fick vid ett tillfälle se fakturan. Alltså vi gjorde en talkshow och hade alltid massa idéer och det fanns aldrig några pengar. Och så fick vi av en misstag en gång se hur mycket TV3 betalade Strix för programmet. Och de hade lagt på så jävla mycket.
Mm.
Och då blev vi så provocerade och bestämde att vi gör det här själva istället. Vi startar ett eget bolag. Vi gör ju ändå allting.
Mm.
Vi behöver inte Strix. Vi startar ett eget bolag så kan vi ta 20% mindre och ändå tjäna pengar. Så då startade vi Think Big Television tillsammans.
Mm.
Och vi var inte riktigt säkra på att vi skulle få göra Adam-programmen. Vi var rädda att de skulle vara sura för Strix i samma ägare som TV3. Så vi var inte säkra på att de skulle köpa det av oss. Men det gjorde de till slut.
Mm.
Och så gjorde vi Adam-programmen. Ja, det var ju en talkshow. Mm. Mer som Letterman eller Conan.
Mm.
Och då kunde man sno en del idéer också. På ett annat sätt. Nu har ju alla sett Conan. Då hade ju ingen sett Conan. Conan hade bara gått en säsong, tror jag.
Mm.
Ja, men visst, nog det grej. SVT hade ju rena resor där de åkte över till New York och stal program rätt av. Alltså, låt som de går in och snor ett program under rocken. Men de tog idéer och så kom de hem och så gjorde de det. När vi hade det här Think Big. Man ville ju veta vad som händer i andra länder. Och då hade man ju fattat att man skulle köpa optioner på program. Och att det är bra att äga en rättighet om det är ett hitprogram. Då är man nästan garanterad att producera.
Mm.
Så att vi hade... Eftersom det inte fanns internet eller någonting. Hur ska man då se program? Så vi hade utbytesstudenter i New York. Som vi köpte en video åt. Och satt in pengar på kontot som kunde köpa kassetter.
Ah, ja.
Och porto och en slant för besväret. Och sen fick jag en kassett varje vecka.
Okay.
Och så hade jag i TV-guide kryssat för vad jag ville se.
Ah, ja.
Ja, det var jävligt kul faktiskt.
Köpte ni några format?
Ja, vi köpte några stycken format. Fantasy Football League, vi hade några stycken.
Mm.
Mitt favoritformat var Challenges of Fire.
Okay.
Ett japanskt format.
Mm, det hörde man nästan.
Ja, där de skulle göra konstiga grejer och vinna mycket pengar.
Mm.
Som vi köpte av japansk tv.
Men det gjorde ni aldrig?
Jo, vi gjorde det en gång. Utmanarna hette det.
Okej. Okay.
Det var mycket underliga tävlingar där man kunde vinna mycket pengar. Mm. Men en tävling där man skulle... En polare, du och jag, vi tävlar i grenen fånga marshmallow med munnen.
Mm.
Och då går jag och upp i en lyftkran 25 meter upp. Du står ner på marken, jag släpper en marshmallow. Fångar du den i munnen så får vi 100 000 spänn.
Mm. Mm.
Eller om det var 1 miljon till och med. Ja,
supersvårt låter det.
Ja, det var supersvårt.
Ja.
Men för att inte vi skulle riskera att bli skyldiga massa pengar ifall folk lyckades med det här i parti och minut,
mm,
så försäkrade vi försäkrade oss för att någon skulle vinna.
Mm-hmm. Alltså hos Folksam typ?
Nej.
Nej, ni fuskade. Det är
ett engelskt bolag. Nej, aha, nej, okay. Nej, nej, nej.
Ja,
vi försäkrade på riktigt.
Ja.
Och för att de då skulle få premien, de skulle veta hur mycket premien man skulle betala, så utfördes någonting, det är helt sant.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
De körde enligt Monte Carlo-metoden. Och då gör de så att de tar reda på så mycket de kan om våran tävling. Vilken ålder kommer det vara på personerna som tävlar? Vilket kön kommer de ha ungefär?
Mm.
Ja, säg att det är 50-50 män, kvinnor. Säg 18-50 år. Bra. Då hittar de en grupp människor, 50-50 män, kvinnor 18-50 år, som fick göra alla tävlingarna.
Oh, fan.
Och så fick de kasta marshmallow och så var det då kanske en som klarade. Jaha, då gick ju premien upp.
Mm, ja, det är klart.
Var det ingen som klarade det, då tog de en premie som det var.
Men kom de till er då, gjorde det? Eller?
Sen så var det alltid en kontrollant med från försäkringsbolaget.
Okay. Mm.
Vi hade till exempel en gren där man skulle slänga från 3 meters avstånd skulle man kasta en oliv i dry martini glaset. Om man kunde få oliven att stanna i glaset, då fick man 1 miljon.
Mm.
Och här var det då, det skulle vara rätt olivglas. Alltså det de hade testat när de hade gjort premien.
Mm.
Det skulle vara exakt 3 meter, det var lina, det var en kontrollant som var där, mätte glasets diameter och djup, mätte att det var 3 meter, stod och kontrollerade allting. När en människa står och kastar en oliv.
Mm. Ja.
En tidig version av På minuten.
Men har du något sånt hitformat bakom dig?
Nej, Måndagsklubben.
Ja, ja.
För de som minns det.
Mm, det gör jag. Lenny Norman.
Och Claes Malmberg.
Mm.
Och Karin Hjärts.
Just det.
Sedermera ersatt av Anna Wennerholm. Det hade vi, det sålde vi i Norge också. Lades ner i Norge när en av programledarna pinkade på en tidning med kungens bild på.
Okej.
Okay. Det är majestätsbrutt.
Aha, okej. Okay. Du har ju också bytt från 4:an till 3:an och sen tillbaka igen, va?
Jag börjar på 3:an. Nej, jag börjar på 4:an.
Ja.
Och sen så bytte jag till 3:an.
Mm.
Och så var jag där i 7 år. Jag började, gjorde mitt första program på 3:an hösten 93.
Mm. Och då gjorde du hockey-VM där?
Ja, men jag var sån här kulörgäst, heter det.
Okej. Okay. Vad är det?
Det är när de vill ha in något som inte är direkt sportrelaterat.
Mm.
Som kan svara på frågan. Vad tycker du om matchen? Jo då, bra. Mm. Tack så mycket.
Ja, men du är väl har ett grundmurat hockeyintresse.
Ja, jag gillar sport. Hockey, fotboll.
Mm.
Hockey bäst. Så att, nej, men jag var kulörigast i flera hockey-VM.
Mm.
Jag hade mitt kontrakt att jag skulle åka till hockey-VM. Jaha,
ja. För att du ville det?
Ja.
Ja, vad kul.
Och TV3 hade ju hockey-VM.
Ja, ja.
Så att det hade jag mitt avtal.
Varför slutar du där sen då?
Därför att jag... du vet, det är alltid som i tv, de byter chefer och nya chefer tycker att man ska göra si och så mycket program eller program av en annan typ. Och till slut så var det... Jag tyckte inte jag fick några roliga program.
Nej.
Och då hade Kanal 5 köpt Big Brother som jag hade sett.
Oh.
Och tyckte var jävligt spännande.
Mm.
Och fick erbjudan att vara programledare för det. Så då hoppade jag på det.
Mm. Vad härligt. Eller?
Så gjorde jag, ja, det var jätteroligt. Mm. Spännande och lärorikt. Och andra säsongen var jag både programledare och producent.
Och hur funkar det för dig?
Ja, det funkar bra. Bortsett från att jag gjorde också morgonradio.
Ja.
Så det var en olycklig kombination.
Ja, herregud.
Jag hade en vecka där jag var helt slut. Helt obegripligt trött.
Ja, men så att, måste ha gått in i någon form av vägg, eller?
Ja, möjligtvis. Jag minns att jag skulle hämta Sebastian, äldsta sonen, på hockeyträning i Stocksund. Jag skulle lämna honom på hockeyträning i Stocksund. Så jag parkerar bilen och jag ser att det är ett träd bakom mig. Och jag backar ändå in i det.
Oh, fan. Hjärnan är liksom inte med.
Jag kommer inte ihåg att jag har kört vissa sträckor här. Så här, hur kom jag hit?
Mm. Ja, men herregud.
Att göra morgonradio är ju rätt knäckande, för man känner sig lite jetlaggad hela tiden.
Mm.
Förutsatt att man som jag inte kan lägga sig tid. Kan man lägga sig 8 så är det ju inga problem att gå upp 5.
Nej, just det.
Men om man inte kan lägga sig förrän 11-12, då blir det ju en kraftig sömnbrist som eskalerar.
Mm. Och du hade det så i flera år?
Ja, 10 år gjorde jag morgonradio.
Mm.
Ja, men vissa perioder är ju skitjobbiga. Jag kommer ihåg när vi gjorde Jeopardy till exempel. Då gjorde jag ju först morgonshowen. Och sen åkte jag direkt ut till Frihamnen, sminka mig och spelade in 5 avsnitt av Jeopardy.
Oh, jävlar. Mm.
Och sen hem och förbereda radion nästa dag och sen upp igen och göra radio och så samma sak igen.
Oh, fan. Men dunkar av en hel Jeopardy-säsong i taget? Eller?
Ja, det gör det en vecka om dagen.
Okay.
Och ett extra program.
Men hur har du fixat dem? Har du liksom klappat ihop någon gång ordentligt?
Jag hade en period när jag och Nikola, vi sålde ju Think Big till Nordisk Film.
Okay.
Så vi blev då Nordisk Film i Sverige och jobbade tillsammans där. Och där, efter 4 år eller någonting, så fick jag nog. Och då var det så här, jag började må fysiskt dåligt när jag skulle åka till kontoret. Vi hade kontoret i Nacka. Och jag gjorde inte många knop, kan jag säga, sista halvåret. Och jag sa att jag kan inte göra det här längre. Och Nikola sa att du kan försöka lite till. Du får bara softa och ta det lugnt. Så kommer du in i det igen. Han var jättesnäll.
Ja.
Men jag gjorde inte det. Det blev bara sämre och sämre. Slut och bara, nej, jag kan inte göra det.
Men var det någon så här att du hade någon sån här earn-out-grej så du var tvungen att jobba där en viss tid? Och...
Nej, jag var inte tvungen. Men jag hade ju fått en slant till om jag hade varit kvar ett år till. Men jag kunde inte.
Nej, okej.
Okay. Men det var inte så att jag gick in i väggen. Men det var nog något närliggande.
Mm.
För sen tog det ett halvår innan jag var tillbaka igen och fick idéer. Och...
Mm. Ska vi dunka av den kronologin så att säga?
Ja.
För att komma upp till, fram till nu.
Ja.
Hur, kan vi summera 2000-talet? Du var på 3.
2000 var jag på 5.
Okay,
Big Brother.
Mm.
5 år.
Mm.
Jag hade ju radion från 2001.
Okay.
Först på Radio City och sen la de ner det och så blev det Mix Megapol.
Mm.
Så att under 2000-talet så gjorde jag radio och så gjorde jag först Big Brother och sen så tröttnade jag på det för norrmännen kom in och då blev det inget roligt. Det blev ju mixat till slut.
Mm-hmm.
För okay. Att spara pengar.
Mm.
Så bestämdes det ju att den norska och svenska Big Brother skulle göras samtidigt i samma hus med varandra.
Okay.
Så blev en pan-skandinavisk typ version.
Det låter dåligt.
Ja, men det blir ju aldrig bra.
Nej.
Men de kunde då använda sina pengar som var allokerade till pan-skandinavisk produktion både i Norge och Sverige. Så hade de råd att göra det. Men det blev inget kul, så då sket jag i det.
Mm.
Och hoppade på 4 istället då. Och det var väl då jag gjorde Jeopardy, va? Jag skulle göra Jeopardy.
Mm.
Det blev inte så många säsonger som jag hade hoppats. Mycket tack vare den så kallade Jeopardy-lotten som skulle finansiera det hela, som blev ett sånt praktfiasko.
Ah, okay.
Hade jag vetat att det var en lott som skulle finansiera det så tror jag kanske inte hade hoppat på, men det är ju en annan historia. Jättetråkig lott.
Mm.
Och sen gjorde jag Sveriges värsta bilförare och så lite fotbollsgalan och sånt där.
Mm.
Grammis gjorde jag Gry också.
När du slutade på radion, då var det för att berätta?
När jag slutade på radion så var det för att jag tröttnade på att gå upp 5. Och jag tyckte allting blev så likadant.
Mm.
Jag gör samma sak varje dag. Jag går upp 5 och så intervjuar jag någon. Och så spelar jag inte Daniel Lemma, men jag spelar alla låtar jag har hört igen. Och det är samma fel på utrustningen som det har varit i 10 år, men ingen har bytt det. Och, och det, när jag börjar bli stagnällig, då känner man så, nej men nu har jag nog gjort det här för länge. Plus allmänt trött. Så att då slutade jag.
Okej. Men hade du inte ett löfte om att göra någonting annat? Alltså hade du ett löfte om att göra Adam Lai då? Eller?
Jag hade jättemånga bra erbjudanden när jag slutade på radion.
Mm.
Men då fastnade jag för Manfreds erbjudande om att komma till MTG. De hade mycket roliga grejer.
Mm.
På gång. Som inte fanns på de andra ställena. Olika sportgrejer som jag intresserade.
Var alla kanaler där och ville ha dig så att säga?
Nej, inte SVT.
Nej, okay.
Men jag hade ett erbjudande från 4:an, jag hade ett från 5:an och jag hade ett från MTG.
Mm.
Så tog jag MTG.
Mm.
Så där såg alla chefer fått sparken.
Mm.
Som jag hade. Som var med och anställde mig.
Ja, jag förstår. Har det blivit som du ville så att säga?
Inte riktigt.
Nej.
Man vet ju att chefer, oavsett om det är på MTG eller SBS eller på TV4, så chefer kommer och går. Om de slutar eller om de inte var kvar. Det händer ju alltid.
Mm.
Så man måste ju tänka ett steg längre. Så här, jag tycker att det här är en bra deal även om inte han och hon är kvar där.
Mm.
Och det tyckte jag att det var.
Mm. Vad är din deal då så att säga? Har du liksom löfte om ett visst antal timmar i rutan per säsong eller?
Inga löften.
Nej.
Inga löften, men jag fakturerar en summa.
Mm.
För den ingår ett visst antal tv-program.
Okay.
Och eventuellt annat om de vill. Men det är upp till dem att utnyttja mig.
Mm.
Så om de väljer att inte utnyttja mig till någonting så får jag min månadslön i alla fall.
Okay.
Vilket är skönt eftersom jag har en familj att försörja.
Mm, ja, det förstår jag. Vad känner du?
Ja, jag hade jättebra lön. I fjol hade jag 1,8 någonting.
Okej. Okay. Du är bland de bäst betalda programledare i Sverige, eller?
Ja, bland de bättre i alla fall. Men det där är ju också så, man ser de här listorna varje år. Och en liten del av mig vill ju vara högst upp.
Mm. Vem är högst upp?
Jag vet inte vem det är. Schulman känner mer än jag.
Jaså?
Aschberg är alltid högst upp. Aschberg är alltid högst upp.
Okej. Okay.
Aschberg känner alltid mest.
Mm.
Nej, men det där, det är en chimär. Det handlar ju inte om, jag är ju sämst i världen på att fibbla. Om du tittar på vissa namn, jag ska inte säga några namn, så ser du att de tar ut 250 000 i lön.
Mm.
Men kommer i splitter nya Burberry-jackor och har väskor från Balenciaga.
Mm.
Då tänker man, hur gick det till? Jo, det gick till så här att de har köpt det på firman.
Mm.
Och om man inte tar ut lön och spar pengarna i firman, då blir det ju inte, då blir det ingen stor lön. Om man istället tar ut allt man fakturerar som lön, ja, då får man 1,8 miljoner.
Mm, ja, jag förstår. Så att,
det handlar ju mycket om fibblar helt enkelt, tror jag.
Mm. Så den där siffran säger inte så mycket?
Nej, den säger inte. Men den säger ju en del. Den säger ju definitivt att jag har gjort av med jättemycket pengar.
Mm.
Men den säger ju inte så mycket om de andra.
Vad gör du av med pengarna på?
Ja, det har jag funderat på många gånger.
Mm.
Det blir ganska mycket, det största delen är nog resor. När vi åker hela familjen.
Mm.
Så blir det ju, ja, då blir det mycket pengar som går.
Du har 2 vuxna grabbar.
Ja.
De vill hänga med på resa fortfarande.
Ja då. Mm. När de kan. Men om vi åker 2 veckor till Thailand, så blir det ju mycket pengar.
Mm. Är du frustrerad för att du syns för lite?
Nej.
Eller så här, är du frustrerad för att du jobbar för lite då?
Det kan jag bli. Jag klarar inte av att inte ha något att göra. Nu i höst till exempel, då spelade vi in det jag skulle göra för TV redan i våras. Så att jag behövde inte göra någonting. Jag har gjort det jag ska göra redan. Men jag blev så jävla miserabel. Jag mådde så dåligt, så jag var tvungen att hitta på lite annat.
Ja. Så vad har du gjort då?
Då har jag dragit igång, dels har jag köpt in med ett bolag, ett managementbolag, tillsammans med Jocke Persson, Hasse Breitholtz, Daniel Breitholtz. Jag har känt honom i många år, jag har fortfarande inte lärt mig säga hans efternamn.
Nej.
Som heter MVP Management.
Mm.
Most Valuable Player.
Okay.
Som sysslar med managering av artister och idrottsmän.
Vilket är ert största affischnamn?
Just nu har vi ju hockeyn som vår stora grej. Det har ju precis börjat, men Jocke Persson är ju en hockeyagent som har, han är agent för 58 tror jag, hockeyspelare.
Okay.
Allt från Douglas Murray till Bengt-Åke Gustafsson han har. Och sen har vi på musikbiten har vi börjat precis. Och där har vi ett samarbete med Anders Bagge, vi har Juso Pickanen som vi jobbar med. Mm. Låtskrivare, producent, jätteduktig. En halvan av Fritjof och Pickarna.
Okay.
David Westerlund. Ja, vi har grejer på gång.
Mm.
Jag har ju varit verkat i det här området, men inte sett alls baksidan av hur det går till att bygga en artist. Eller...
Har ni ett kontor?
Ja.
Går du dit varje dag?
Ja, nästan varje dag.
Mm. Så det är en grej som du gör?
Ja.
Mer då?
Jag har startat ett litet skivbolag.
Jaha.
Jaha.
Med Kaospatrullen, eller vad heter de?
Dunderpatrullen.
Ja.
Oj, vilken överraskning. Ja. Det var den första release.
Ja. Men hur går det?
Den kom i fredags. Okay. Alltså för 2 veckor sedan.
Ja.
I fredags. Ja, hittills har det gått bra.
Mm.
Men får man se det där? Vet man ju aldrig. Det är som att ta en lott. Ibland funkar det inte. Men Daniel, som det är jag, Daniel och Hasse.
Mm.
Daniel är ju grymt bra på att hitta hits. Och jag är ganska bra på att hitta hits.
Mm. Vad kul.
Så att, det är vår tanke att vi ska hitta hits. Och ge ut dem fort.
Ja, vad roligt.
Ja.
Du är ju en ritualmänniska.
Ja.
Mm. Ska vi prata lite om det? Är det nästan som, vad heter det, OCD? Overcompulsory
disorder.
Disorder.
Obsessive compulsory disorder.
Ja, så är det kanske.
Mm. Ja, kanske. Jag märker att jag mår bäst när jag gör ungefär samma sak.
Mm.
Och sen ibland så får jag för mig att jag måste bryta mitt mönster. Och då tycker jag det är lite jobbigt, men så gör jag det med flit. Och nu pratar vi om sådana saker som att jag alltid kör samma väg till jobbet.
Mm.
Jag gör saker likadant.
Det är någonting med någon penna och din brorsa och...
Nej, men jag har en sån här fin Mont Blanc-penna som jag brukar ha när jag sänder tv.
Ja, det finns någon ritual kring den, eller?
Ja, det enda ritualen är att den brukar snos ofta av efterlystpersonalen.
Mm-hmm.
Ja, okay. Jag anklagar er. Chacus efterlystpersonalen. Vi hade delat studion med dem och jag glömde pennan och sen var den borta.
Aha.
Chacus efterlyst.
Och då fick du köpa en ny?
Ja.
Vad kostar en Mont Blanc?
Det kostar 2000 spänn. De är jättedyra. Därför vill man inte att någon snor den. Eller så vill man inte tappa bort den.
Nej.
Men jag kunde ha vilken penna som helst. Men jag tycker såna här blå bickpennor i tv är fult.
Mm.
Kallar mig gammeldags. Men jag tycker man ska ha en snygg penna.
Mm. Bra.
Jag är lite Steffo där vid lag.
Mm, jag förstår.
Men det finns inte någon direkt ritual med den pennan.
Men du hade en ritual när du hade sänt radio. Alltså när programmet var slut.
Nej, men jag slutar alltid med Afirsen. Fast vi ses imorgon. Cheers.
Ja, och sen var du tvungen att ta av dig lurarna på något speciellt sätt.
Ja, det stämmer.
Ja.
Det stämmer, det gjorde jag. Det gjorde jag alltid. Jag tog av mig lurarna och så lade de åt sidan och sa, and we're clear.
Ja.
Som i filmerna.
Ja.
Det är så här. And we're clear.
Ja.
Det stämmer, det gjorde jag alltid.
Hur uppstår det här då?
Jag vet inte, det hände något någon gång och så gick det väl bra den gången. Mm. Och sen så tänker man att det där ska jag göra igen.
Mm.
Så ja, kanske fattar. Det går bra imorgon också.
Men är du så liksom hemma också med... Är du en sån här optimerare att du tänker så här, om jag börjar med att koka äggen och sen brygga kaffet så blir det klart samtidigt. Alltså är du
system... Hygglig på det när jag ska göra mat, är jag hygglig på det.
Mm.
Men jag kan också vara helt hopplös på det. Alltså ibland vet jag inte... Jag kan inte slutföra någonting. Om jag börjar med hacka lök och så kommer jag på, men gud, jag ska ju ta ut den och så tar jag ut den och sen så kollar jag Twitter och sen fortsätter jag hacka lök. Det blir liksom ett jävla sammelsurium. Och så ibland kan jag vara superfokuserad.
Mm.
Om jag ska laga käk så är ofta allting är klart när det ska. Det är sällan jag har någonting klart en halvtimme innan det andra så det står och blir torrt.
Nej, jag förstår.
Men sen är jag också lite sådär Daniel Breitholtz tycker att jag är lite tråkig för att jag kör ju samma väg hela tiden.
Mm.
Och om jag kommer in på den vägen jag normalt kör till vårt kontor på Östermalm, då åker jag till kontoret även om jag ska till Djurgården.
Ja, okej.
Okay. Om nu ska jag till TV4 men så råkar jag hamna på Karlavägen, ja då åker jag till kontoret.
Du, vi har ju ändå gått igenom din karriär här nu, om än det gick lite snabbt på slutet, men när har du känt så här att fan, nu är jag verkligen på rätt plats?
Jag brukar känna så när jag tycker jag har ett roligt program som får... Det jobbigaste med att göra tv, det är när du inte får fortsätta efter första säsongen.
Mm.
Då vet du att det har varit ett fiasko. Det vet du ju nästan alltid på sista siffrorna. Men ibland så är det någon som förstår att det här kan vara en långsiktig grej. Väldigt sällan dock. Det har väl egentligen bara hänt med Lokes program.
Mm.
Sen kväll med Loke som ju var superfiasko första säsongen. Tittarmässigt alltså. Jättedåligt andra säsongen. Och ändå fick jag göra tredje säsongen och då lyfte det.
Mm.
Men nu för tiden har de väldigt dåligt tålamod med det. Och då känner man sig ju på fel ställe när man bara får göra en säsong. Det är ju inget kul. Två säsonger, ja, då är det okej.
Mm.
Då är det okej. Men på rätt ställe, det är när man får fortsätta göra någonting. Och det är det bästa som finns. När vi gjorde en Adam Talk Show, vi fick göra den i 7 år. Det är ju fantastiskt roligt. Dels så hinner du då hela gruppen som gör programmet, redaktörer och inslagsproducenter och allting, vet precis vad det är för program vi gör, så allting blir mycket bättre. Säsong 1 så måste alla försöka, då måste man försöka dela med sig av sin egen vision.
Mm.
Det här är vad vi gör.
Mm, just det.
Och så byts någon till säsong 2, så måste man dela med sig igen. Men i slutet på säsong 2 då börjar alla förstå, men det är det här vi gör.
Mm, just det. När fick du göra det senast?
Ja, vad gjorde vi? Bilförarna gjorde någon sång, tyckte jag var jättekul.
Mm.
Det tyckte jag var kul. Jag har fått mycket skit, eller det programmet har fått mycket skit. Jag tycker det är roligt, ja.
Vet du vad du ska göra nästa år?
Nej. Jag vet ett program. Jag ska göra det här nya programmet som TV3 ska ha, som är Let's Dance fast med simhopp.
Ja, just det, just det.
Och det är på riktigt. Det ska inte vara magplask, utan de ska vara duktiga. De ska träna flera veckor igen. Alltså det ska vara som Let's Dance.
Mm. I övrigt så vet du inte.
Nej, jag har en grej till, men den får jag inte säga.
Jag förstår. Är du svår att jobba med?
Jag tror inte det. Jag kan nog vara lite svår att jobba med, men bara man, jag försöker ju. Jag har ju någon vision av vad det ska vara för någonting i programmet.
Mm.
Och jag kan väl bli lite irriterad om folk inte förstår vad jag försöker säga. Men det är mest på mig själv, så att jag i så fall är klantig på att förmedla min vision.
Jobbar du med så här vansinnesutbrott och sådana grejer?
Nej, väldigt sällan.
Mm.
Nej, jag tycker att jag är rätt behaglig att jobba med.
Mm. Det var någon av dem jag pratade med om dig som sa att du är väldigt mycket en människokännare.
Ja, jag tror det.
Det tror jag också kanske är lite grunden till att du är en bra programledare.
Ja, kanske. Och att man lyssnar. Jag tycker det är alldeles för många som inte lyssnar. Som är alldeles för upptagna av att tänka ut nästa fråga istället för att lyssna på det man svarar.
Just det.
Men det är så konstigt också, för att de allra flesta har ju sin lapp med frågor.
Mm.
Där står nästa fråga.
Mm.
Man behöver ju inte egentligen sitta och tänka ut vad var det nu jag skulle säga härnäst. Vad var det nu jag skulle fråga? Var det där? Nej, var det den tröjan? Nej, just det, det var en skivan. Då har man ju inte hört ett ord som personen har svarat på förra frågan, menar jag. Istället för bara lyssna och sen titta ner. Just det, berätta om guldskivan. Ja, exempel.
Ingvar Oldsberg, när han gjorde Här är ditt liv, så kändes det som att han var aldrig där.
Jag älskar ju Här är ditt liv.
Mm.
Jag tycker det är ett kanonprogram.
Mm.
Verkligen. Men jag tyckte de slarvade bort en del grejer. Och det bästa av allt, det är ju när det kommer in någon från det förgångna till den här personen.
Mm.
Och det Lasse Holmqvist gjorde så bra, det var ju att han berättade om din skoltid. Ja, då berättade du, det var en vanlig skoltid. Och, ja, är det något speciellt du kommer ihåg? Ja, jag kommer ihåg min klasskamrat Gunnar och ja, är det någon av lärarna du kommer ihåg?
Mm.
Ja, vi hade många bra lärare. Är det någon som du kommer extra? Ja, min musiklärare, Torsten. Och så berättar de historien. Ja, Torsten, ja. Han kommer ihåg dig också. Jaha, vad säger han då? Du får fråga själv, för här kommer han!
Mm.
Alltså, de byggde upp för entrén.
Mm.
Senaste avgången med Ingvar Oldsberg så tyckte jag att de flera gånger var så här. Här kommer Torsten!
Ja.
Vem? Mm. Vi som tittar, vem fan är Torsten? Ja. Varför är han? Man fick liksom, de bäddade inte för det.
Nej. Ja, du vill ha en egen talkshow.
Jag kan göra det här i ditt liv också. Ja. Jävlar vad jag skulle bädda för saker.
Ja.
Det skulle vara så bra, dramatiskt och bra. Hör ni det?
Men du kan inte få göra det på 3:an då?
Nej, därför att problemet med det formatet är ju att om det ska bli bra snack så måste du ha lite äldre gäster. Och eftersom de kommersiella tv-kanalerna bara vill ha yngre tittare, så vill de då att det ska vara yngre gäster som gästar Här i ditt liv. Mm. Och då blir det inget bra snack. Alltså är det inget program som du ska göra på Kanal 5 eller TV3.
Nej, det går inte riktigt med
Dorian. Kanske inte på TV4 heller. När jag blev Darin så kommer du ihåg din gamla skola? Ja, för fan. Vi såg sig igår när han rättade mitt senaste prov. Ja, här kommer han.
Exakt.
Det blir inte samma dramatik.
Nej, det blir inte så spännande. Du är ju tydligen otroligt rolig privat.
Nej.
Nej, okej. Okay. Det är någon som tycker det i alla fall.
Ja, men Gud välsigne den personen.
Ja, men som tycker att du kanske inte riktigt har fått utrymme för det i rutan liksom.
Nej.
När ska du göra ett program där det framgår hur jävla rolig du är?
Jag är ju roligast när man får lite tid på sig och när man har något att bolla med. Och man kan snappa upp, om folk sitter och pratar, man kan snappa upp någonting och säga någonting. Jag tycker det är ganska kul i våran podcast.
Mm.
Men i tv är ju allting så oerhört styrt tidsmässigt.
Mm.
Så att det är sällan du får tid över. Jag är ju mer spontanrolig än förberett rolig. Jag är ingen ståuppkomiker. Jag får ont i magen bara jag tänker på att gå ut på en scen och dra skämt som de här ståuppkomikerna gör. Verkligen inte alls sån, utan jag är mer att jag i ett sammanhang kanske kan hitta en snabb replik eller vara rolig.
Mm.
Och det är sällan du hamnar i det sammanhanget med tid över.
Är det någonting du vill prata om förutom det som jag vill att vi ska prata om?
Nej.
Nej.
Jag sitter mest och tänker på att jag för en gångs skull uttryckte mig kritiskt. Nej, i det lilla, jag är ju nästan aldrig, jag säger ju nästan aldrig saker som kan framstå som kritiska, elaka mot andra.
Nej.
I officiella forum.
Nej, jag förstår.
Och det är inte det att jag är en skitsnackare privat heller, men jag brukar inte säga så mycket eftersom det är kollegor och sådär.
Mm.
Men om Ingvar Oldsberg, det är inte hans fel. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att jag tyckte att de klantade bort dramatiken på vissa ställen i Härligt liv.
Ja.
Men jag sitter nu och tänker att jag får lätt såna där ångestgrejer.
Ja, men det ska du inte ha.
Och så kommer jag åka härifrån och så kommer jag på två saker till jag sa.
Mm.
Och så tänker jag, åh herregud.
Och så kommer du sova dåligt. Det blir ett
jävla liv.
Mm.
Tänk om det, och så blir Aftonbladet attacken mot Ingvar Oldsberg. Ja, men jag vet att det är fånigt och det säkert inte blir någonting av det. Men vis av tidigare erfarenhet.
Mm.
Jag twittrade en gång. Och då var jag inte taskig mot någon. Ja, det blev jag ju enligt Expressen. Jag tittade på Körslaget. Det var lördag kväll. Jag kanske hade tagit ett glas vin.
Mm.
Kanske.
Mm.
Och twittrar. Chocken när Ann-Louise Hansson kommer in och jag inser att jag har legat med hela hennes kör.
Mm.
Glädjen. Chockad. Någonting.
Mm.
Och det blev ju en hel sida där hon tyckte att jag var varit elak. Naturligtvis inte hon, utan reporten ringer till henne och säger, vad tycker du om Adam skriver så här?
Mm.
Då måste hon ju säga, ja, det var väl dumt.
Mm. Ja.
Ja. Och så är det igång.
Har du varit i blåsväder mycket i din karriär?
Nej, det tror jag inte.
När har du varit i blåsväder?
Ja, när vi gjorde Big Brother så var jag ju i blåsväder några gånger. Men då var det ju också, det visste jag ju, och jag gillar ju den typen av program som inte alla bara tycker är härliga, utan som är lite speciella.
Mm.
Så det var jag ju beredd på. Men det var några grejer där som var jobbiga. Det var dels så var det en deltagare som vid något tillfälle sa, hon var bakis, slog och sov i sängen och de höll på att stöka runt ute i rummet. Och då skriker hon till dem, sluta håll på med möblerna, ni låter ju som zigenare, sa hon.
Mm.
Och då fick jag massvis av brev från arga romer som påpekade att det heter romer. Och också några som var direkt hotfulla. Och något som var så hotfullt så att jag faktiskt ringde till polisen. För då hade de, vilket ju inte är så svårt har vi kommit fram till här. Men åkte efter mig. Och då skrev de, vi tar dig utanför Statoil när du köper snus. Eller utanför där eller där. Och eftersom jag gör samma sak varje dag så var det ju inte så svårt att lista ut vart jag skulle vara.
Nej.
Men polisen sa, nej, det där är ingenting. Det där är ingenting. Om det är någon som vill spöa upp dig så skriver de inte brev först.
Nej.
Nej. Ja, så skönt.
Ja, det gjorde de inte ännu.
Nej. Och sen en annan gång så hade vi delat upp huset i en rik och en fattig del. Och den fattiga delen, de hade ingenting. de drack vatten, medan den rika delen fick champagne och gåslever.
Mm.
Och gåslever, det ska man inte köpa.
Nej.
För att de tvångsmatar gässen.
Just det.
Mm. Och det är vidrigt.
Mm.
Och då fick jag lite skit också.
Ja, jag förstår.
Men det jobbigaste jag varit med om, det var när någon hackade min mail och la ut. Det tror jag var det jobbigaste jag någonsin varit med om. Alltså... Tänk att någon hackade din mailbox och lägger ut det på nätet. Ja, det var skitjobbigt. Nu var det ju många, många år sedan. Men jag vaknar... När jag vaknar på morgonen så ser jag att jag har 20 missade samtal. Ringer den journalist som säger: du, sökte du någon som har lagt ut alla dina mejl på internet? Någon har tagit in i min mailbox och ja, kopierat och lagt ut.
Mm.
Och dessutom skrivit till alla i ena grabbens hockeylag på en sån här, du vet, lista, hockeylagets lista, där de svarat på ett av mejlen och skrivit bara bajs. Så att, då gick det ut ett mejl från mig till 40 hockeyföräldrar med texten bajs.
Mm.
Vilket ju är helt absurt.
Ja, såklart.
Ja.
Men också lite obehagligt. Men
ja, det där var knäckande. Mm. Det var, de mådde jag riktigt, riktigt dåligt. Riktigt, riktigt dåligt mådde jag då. Fortfarande så har jag så jävla komplicerad lösenord på grejer.
Det bör man ha, va?
Jo. Och då var det någon sån där som hade... Du vet, i vårt jobb, om det kommer någon ny grej på nätet, så vill man ju se vad det är. Och då hade jag ett sånt slasklösenord som jag brukar använda på den här typen av nya ställen. Att, vad är det här då?
Mm.
Vad är det här? Alltså, Google Plus, vad är det här?
Ja, just
det. Eller Facebook när det kom. Oj, hur funkar det då?
Mm.
Och sen hade jag glömt att byta. Så hade någon hackat hela det. Du vet, de hackade ju Aftonbladets mail, fick ut massa mail, passwords och grejer.
Mm.
Och det här tror jag var bilddagboken eller någonting. Det är historia, men det var skitjobbigt.
Var det komprometterande innehåll i dem där också?
Nej, det var ingen fara. Så, det var bara personliga grejer.
Mm.
Och några grejer som blev missförstådda förstås, som var skrivna på skämt.
Mm.
Det var något mejl med någon... Jag höll på att byta bil. Och så hade jag någon diskussion med en säljare på Audi. Och så skojade vi om Anders Timmel, som på radion ofta kastar in ett och annat varumärke.
Mm.
Han gjorde det som en grej. Till exempel att han alltid spelar med Callaway. Han kör ju det hela tiden. Och det var en radiolyssnare som var säljare, så skojade vi så här: om jag kan få Anders Timmel att säga Audi 20 gånger, kan vi gå ner en slant då?
Mm.
Ja. Skoj. Det där snappade någon journalist upp. Så, är det så här det går till?
Mm.
Är det så här det går till? Du säger Audi. Du tvingar Anders att säga Audi och sen får du en bil. Mm. Så nej. Folk drog felaktiga slutsatser. Nej, men det var skitjobbigt.
Mm, det förstår jag. Har du gått i terapi någon gång?
Ja. Dels, ja, det har jag vid ett par tillfällen. Och jag skulle gärna vilja gå igen. Jag skulle vilja gå till en sån här KBT-terapeut. Jag kan haka upp mig på en liten grej. Och sen så blir den bara större och större. Det kan vara allt från... En kompis hör inte av sig på 2 veckor. Jag har skrivit någonting. Ett sms kanske. Hör inte av sig på 2 veckor.
Mm.
Då börjar jag fundera på... Och tänker jag till att jag har gjort något fel.
Mm.
Det finns naturligtvis 1 miljon skäl till varför den här personen inte... behöver av sig.
Mm.
Hon kanske är bortrest eller har mycket på jobbet eller
missade,
har tappat mobilen eller bytt nummer. Det finns ju massvis av anledningar, men jag tror då att det här beror på att jag har sagt eller gjort någonting.
Mm.
Och då växer sig den tanken, så jag kan knappt släppa det. Och det är en sån strunt grej. Mm. Men då blir den stor och det blir ett grubbel hos mig som jag inte behöver. Så jag skulle ha hjälp med att någon säger, men tänk så här då. Vad är det värsta som kan hända? Eller någonting. Och jag försöker tänka så själv. Vad är det värsta som kan hända? Ja, att ni inte är kompisar längre.
Mm.
Ja, men det är väl synd om jag har sagt något dumt.
Ja, jo, men herregud. Men det där är allmänmänskligt. Men är du så här också?
Är alla så?
Nej, men det, alla
att
är
man,
nog inte
att man går och, i så fall så är jag ju helt normal.
Ja, men jag är nog lite sån också. Men, jag kan relatera till din grej också. Men jag, min fråga var ju snarare om du så här jobbar med skammen.
Som... Men det kan jag göra, men då är det grejer som... Ja, det kan ju komma över mig också. Man tänker, och så blir man helt kall.
Mm.
Och tänker, men hur fan tänkte jag då? Jag kan tänka på grejer som jag gjorde på, när jag gick på gymnasiet. När man var så här stökig och så att det skulle vara kul hela tiden i klassen. Och säga roliga grejer till läraren och du vet så vass och klasskamraterna skratta och då blir man ännu man får blodad tand liksom.
Ja visst.
Ska man tänka tillbaks på den där tiden vilken jävla idiot man var.
Ja.
Att ingen drog till en.
Mm. Men är man inte lite det fortfarande då?
Jo, möjligtvis.
Mm.
Men jag tycker nog att jag är något mindre idiot. Jag har en bättre känsla för omgivningen nu.
Mycket trevlig framtoning tycker jag.
Ja, tack.
Du, vi måste börja runda av, men jag utlovade att vi skulle summera året. Vad tycker du har varit bäst under 2012?
Zlatan. Jag har haft tur med matcherna i år. Jag var faktiskt i Tyskland. Jag var i Berlin och såg när Sverige vände mot och gick i kapp England. Och sen såg jag också Sverige, Tyskland där i Tyskland. Och sen såg jag Sverige England när Zlatan gjorde 4 mål.
Mm.
Så det är det jag kommer ihåg av 2012.
Betalar du när du går på sådana där grejer?
Ibland. Ja. Ibland inte. I de här fallen så jobbade jag i Berlin. Och då ingick matchen i jobbet så att säga.
Okej. Okay. Vad gjorde du för jobb?
Jag var där som lite reseledarkompis till Mattias Svensson som har ett bolag som heter Watch It Live som gör sina sportresor.
Gör du mycket firmagig?
Nej, men jag gör några.
Mm.
Som jag tycker verkar roliga.
Mm.
Och när jag får bra betalt.
Mm.
Och Friends-matchen, den tror jag att jag fick. För att vi skulle gå dit med jobbet.
Mm.
Så att det var köpt biljetter till alla.
Vad hoppas du på kring 2013?
Ja, för egen del så hoppas jag att jag får göra ett tv-program som blir en succé.
Mm.
Alltså en riktig succé. Inte en smygande, ja det var okej. Okay, utan ett sånt där program som du vet när sista programmet är slut så vet du att det har gått så bra så att det blir garanterat en säsong till.
Mm.
Det skulle vara härligt för egen del. Annars så är det faktiskt, även om det låter jönsigt, så man tänker ju mest på nära och kära att alla ska få vara friska och må bra och vara lyckliga. Liksom.
Mm.
Och det vet jag, det är skittråkigt svar, men det är ju så. Man vill ju, barn och man tycker ju om dem så mycket så man bara vill att inte bara barnen utan fru och mamma, pappa, alla syskon, att allt ska gå bra liksom.
Mm.
Och en tv-succé.
Ja.
Och 2 miljoner.
Ja. Hur mycket pengar har du på banken?
Ingenting, det är det jag säger. Det är det jag säger. Jag gör av med allting.
Vad kostar din klocka?
Den här?
Ja.
Säger jag inte.
Nej. Det är en IVC kan jag säga i alla fall. Nu ska vi se. Mina standardfrågor är: vill du rekommendera något?
Ja, jag kan rekommendera ett tv-program, men då måste man på något vis fula sig till en stream. Det finns ett tv-program som heter Key and Peele, ett sketchprogram på Comedy Central, tror jag. Och det är jätteroligt, stundtals är det fantastiskt kul. Särskilt S01E01.
Okej.
Okay. Mm. Har en otroligt rolig Lil Wayne-sketch, plus en otroligt rolig sketch om medicinal marijuana.
Vem skulle du vilja att jag intervjuar här i Värvet?
Reinfeldt då? Jag vet inte, något tråkigt. Foppa! Kan du inte intervjua Peter Forsberg? Magdalena Kowalczyk.
Mm-hmm. Jag vet inte vem det är.
Hon är ju en sån här MMA-fighter.
Mm-hmm.
Som dessutom tror jag är med i Gladiatorerna, va? Och har något annat namn där som jag inte kan.
Okej. Okay.
Hon är supervass.
Ja.
Rolig, smart. Ja, kanon tjej.
Ja, kul. Fan vad roligt att du kom. Det blev ett långt snack. Jag hoppas att du känner dig, alltså, känns det okej?
Okay? Ja. Ja, det känns okej. Okay. Vi får se i bilen. Jag tror aldrig jag har sagt så här mycket i någon intervju.
Nej, men då så. Då är jag nöjd. Det där räcker ju, för mig.
Men det är ju ändå inte kanske så mycket. Men jag har ju alltså lovat. Jag var ju jätterädd för den här intervjun.
Mm.
Det ska jag inte sticka under stol med. Och jag berättade för mina söner att du har frågat om jag vill komma hit.
Mm.
Och då sa en av dem sa att det måste du göra. För du kan ju aldrig prata om känslor eller vad du tycker och tänker utan att försöka skoja bort det efter 10 sekunder.
Mm. Hur har det gått då?
Nu? Mm. Nej, men jag stålsatte mig innan och tänkte så här, ska jag fråga om att svara? Fråga det där, ska jag svara det här? Då?
Mm. Vilka frågor var du var rädd för så kan jag ställa dem.
Nej, jag var inte rädd för. Jag var rädd för den här prata om barndomen eftersom jag har så mitt minne funkar bara när det blir påmint.
Mm.
Och sen har jag vissa barndomsgrejer som jag inbillar mig nu börjar inse nu att jag har hittat på själv.
Oj, okej. Okay.
Att det inte alls var riktigt så.
Den där hunden.
Saker jag har ett superminne av. Ja, hunden har hänt. Säg inget annat.
Ja, okay.
Nej, men saker som jag tror har hänt var faktiskt lite på ett annat sätt.
Mm.
Som förändrar hela bilden av det.
Mm. Har du varit en mobbare eller mobbad?
Inget av det.
Nej.
Jag tycker det är så fruktansvärt elakt mobbing.
Mm.
Alltså, det gör ont i hela mig.
Det skulle kunna bli en andra rekommendation. Sluta mobba.
Ja. Alla ska friska och sluta mobba.
Mm. Ska vi säga ungefär så?
Ja, men varför inte?
Tack för att du kom.
Och, tack för att du kom.
Och gott nytt år till alla lyssnare.
Ja, woo! Bim!
Ja, men precis. Gott nytt år. Och jag ska inte hålla på att tacka alla som har gjort det här möjligt. De har jag samlat på värvet.se. Surfa gärna in där några timmar som Filip och Fredrik brukar säga, att Peter Wahlberg brukar säga. Men ni som finns där ute och liksom bara lyssnar och inte skriver eller sådär, jag tackar er något så fruktansvärt mycket, för ni blir siffror i någon form av statistik, och statistik, det är tydligen någonting man tycker väldigt mycket om så här på ålderns mitt. Ja, tack till Simon Andrén dock, som har klippt merparten av varvet avsnitten. Även det här, livet blir väldigt mycket enklare med dig vid min sida. Och ni som har skrivit om värvet och som pratar om värvet och sådär, fan, tack, det har betytt jättemycket. Ja. Och för mer Adam Alsing så heter han just Adam Alsing i ett enda ord på Twitter, och jag heter @triumf kort och gott. Vi hörs nästa år, jag älskar er. Hej då.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.